Då är alltså den 3 september 2017 idag. Då ska vi prata lite om Boda förr här med Gurli Roth, för detta Ultin. Och låt oss säga, du har redan berättat om ditt första barndomsminne, men om du tänker när du var 8-10 år, när man börjar komma ihåg saker och ting. Vilka var det som bodde i Boda här fast, om vi säger permanent?
Ja, det var ju två familjer, Sundberg och Ultin. Ja. Och sen var det Dahlbergs nere vid bryggan som hade affär.
Vilka var Sundbergs då? Det var...
Ja, det var farbror, gamla farbror Sundberg, August.
August Victor,
ja. Ja, och sen var det Erik. Och så var det Elias. Och Ellen och Edla och Johannes. Och sen Samuel, men han bodde i Karlsson.
Ja, just det.
Det var Sundberg.
Och sen på Ultinsidan
var
det...
Och sen också Alberta.
Ja, just det.
Som blev missionär. Och flyttade till Afrika. Jag tror inte jag glömt något.
Men Alberta bodde i stora huset, så att säga.
Alberta.
Ja.
Ja, henne kommer jag ju väldigt lite ihåg. Ja. Hon for tidigt till Afrika och blev missionär.
Ja, just det. Men då bodde Elias där nere i... Svennes hus, som vi säger.
Ja, just
och så bodde Ellen i lilla huset.
Ellen bodde i det lilla röda huset.
Ja, just det.
Ja.
Och sen bodde Erik och Ester bodde i stora huset.
I det stora huset.
Och sen bodde då Edla i sitt hus där uppe.
Ja,
och Jannes hus där uppe.
Lilla röda huset.
Och ja, just det. Och sen var det Ultinarna. Vilka var det då?
Ja, sen, du menar sen jag föddes, då var farmor, Bernadina.
Just det.
Hon bodde på nedre botten i det gula huset, Tyreshus. Och sen bodde farbror Johan och faster Anna, de bodde i ditt hus, Martin, här. Och sen bodde jag och mamma och pappa och Joje. Vi bodde i det gula huset först, övervåningen. Och sen bodde vi i det röda huset nedanför. Joje, min bror, han bodde i övervåningen i det röda huset först när de var nygifta.
Ja,
och sen flyttade han till Furbo där borta vid stora landsvägen.
I början på 50-talet, va?
Och början på 50-talet, ja.
Och så var det Dahlbergs då?
För det var ingen mer... någon Ultinare till? Nej. Det var farbror alltså farbror Josef upplevde jag ju också.
Ja, just det.
I det gula huset.
Ja, precis.
Ja. Och Ture som föddes där. Ja.
Och Vera.
Och Vera, ja, precis.
Som heter Elvira egentligen.
Ja, just det. Ja.
Och så var det Dahlbergs.
Och så Dahlberg, två syskon, Sandra... och David.
Ja, just det.
Och de hade affären där nere.
Alice hus.
Ja.
Där bodde ju då Alfred och Sofie. Farmors föräldrar.
Ja, just det, mormor.
Men de dog ju runt 1930. Sen var det en annan som bodde där, har jag hört, som hyrde. Kommer du ihåg att det bodde någon där?
Ja, eller? Och jag tyckte det var det finaste huset i hela Boda.
Alltså.
När jag var liten flicka. Jag tyckte det var så fint.
Ja.
Och låg liksom för sig själv. Och... Men där bodde ju mormor och morfar då.
Ja, alltså
mormor.
Farmor och...
Ja,
min farmors föräldrar.
Så var det, just det.
Och de kommer från Sigrista.
Ja. Och det har jag lite svagt minne av.
Det var någon som, om det var Hans Sundberg som berättade att det var någon gubbe som bodde där. Det kanske var bara tillfälligt på sommaren, jag vet inte. Och sen flyttade ju farsan dit någon gång på 40-talet naturligtvis.
Ja, just det.
Och så gifte sig om 47, så att då...
Ja.
Men det här är gamla här uppe, då.
Eklund.
Eklund, ja.
Ja, det kallade vi alltid för morfarsstugan när jag var liten. För att, vad heter det nu, gamla Ultin så att säga, Carl Gustav, min farfar.
Wow.
Han ordnade väldigt bra för sin släkt och för anställda. Ja, så att där fick min mormor och morfar bo i det huset.
Och det var gubben Andersson?
Det var gubben Andersson.
Ja, just det.
Och som kom från Kalvön. Han hade arrenderat Kalvön.
Och så kom de från Ramsdalen egentligen från början? Eftersom...
Efter Kalvön. Morfar arrenderade Kalvön.
Okej, okay, men jag tänkte på Wahlbergs. Du är ju släkt med Wahlbergs. Andersson på Ramsdalen.
Ja, just det.
Och det var ju Bernadina kom väl därifrån?
Hon kom där.
Ja, just det.
Precis.
Ja.
Precis. Så var det.
Mm.
Men där bodde så jag kommer inte ihåg min mormor för hon bodde samma år jag föddes. Men morfar kom jag ihåg.
Ja, just det.
Och han dog väl 35 eller någonting. Ja. Han snusade och jag fick gå och köpa snus och då fick jag en sån där liten hallonkaramell. Ja. Och han, morfar var mycket originell. Han var ju dålig då sista året. Men han var en sån där arbetsmänniska. Så att han odlade ändå där fast han skulle ligga i sängen.
Jaha.
Och så när mamma kom upp och skulle sköta om och ge mat, då höll han på och grävde. Ja, men jag måste ju gräva och så på potatis, sa han. Och så han hade en otrolig kraft. Och sen hörde jag att han hade arbetat på en stor gård i Sörmland någonstans. Arbetat på gården. Och då när dagen var slut, då kom godsägaren och sa, jaha, Andersson, två dagsverken som vanligt. Så han gjorde två dagsverken. Han var sån där otrolig arbetsmänniska.
Om man då tänker på befolkningen, kan jag ta lite kort om sommargäster. Det var väl väldigt mycket sommargäster då.
Bodde
överallt i varenda liten skrubb. Och då har vi något roligt foto här som Jan Olsén kom med. Så man måste fråga dig om. Jag tror att en av gubbarna heter Filip Eriksson. Kan det vara möjligt?
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja.
Han bodde nere vid Sjön, tror jag.
Det ser roligt. De verkar jättekul här.
Ja, det var ju en musikal.
Är det där Filip Eriksson? Känner du igen någon? Jag har en bild till mig. Här står det nämligen Lytse. Det är Lytse, ja.
Ja, men Lytse.
Där, det.
Ja, men han bodde nere vid bryggan.
Och där står Lytse och Filip Eriksson. Det är Filip Eriksson, kommer jag ihåg. Det är ju han det.
Ja, kommer du ihåg honom?
Nej, men farsan har berättat nu.
Ja, men
han bodde i kiosken kan man säga.
Ja, just det.
Ja.
Och Lytse bodde där nere. Han hade en stor båt.
Men bodde han vid vilket hus?
Nere vid bryggan. Han bodde väl
i Andersboden. Jaha.
Kanske ovanpå.
Ja, där, just det. Det kan han ha gjort.
Han hade en jättestor båt, men jag tror aldrig han var ute och åkte i den.
Nej, det är ingen annan du känner igen här.
Lytse.
Ja.
Det är väl han.
Det är han.
Ja, jo, men honom känner jag.
Och där är den här Filip Eriksson.
Motander också. Är han med?
Jag bär ju med sån här soffaöl, vet du. 50 bira. Sen pratar vi lite om sammankomster och fester och sådär, gullig. Och du var väl med liksom med det här med midsommar när det startade.
Ja, just det. Och det var nedanför ert hus. Ja. På ängen där.
Och jag har någon foto därifrån.
Har du det? Ja. Jo, och det var i mycket liten skala då. Så att det var ju de bofasta och så
och lite
sommargäster om det kom då. Och det var ju väldigt roligt.
Ja. Och sen flyttade från Sundbergs. Första midsommar jag kommer ihåg, det var väl nere hos Svenne.
Ja, just det. På ängen.
På ängen. Då var jag 3-4 år. Det finns en bild på det.
Ja.
Det var inte heller många människor.
Det var inte
30 personer.
Ja. Men det var en väldigt rolig.
Ja, och sen var vi nere på Jojes stora äng där nere. Ja. I många år. Nedanför Eken när det var för mycket bilar.
Och sen
var vi uppe hos Lovåkerna, just det.
Ja, så det har flyttat.
Ja, just det. Andra sammankomster, det var liksom lite religiösa sammankomster också.
Jo, men det var det ju för att farfar och farmor hörde till missionsförbundet. Och det hörde ju till att det kom någon predikant och hade gudstjänst.
Ja, just det.
Och det var ju i hemmen. Mm. Och det var hos farmor. då, för jag upplevde ju aldrig farfar. Och då kom de från alla, det fanns inte så mycket som hände, så då kom de ifrån Kallsvik och lite varstans. Och så var det då en predikant som predikade och så sjöng vi och så.
Ja, just det.
Och jag kommer ihåg att man förstod ju ingenting från början. Jag kommer ihåg, jag tyckte det var väldigt konstigt det där. De sa att man skulle bli ren i lammets blod. Det förstod jag aldrig. Och då tyckte jag att det här är så konstigt. Ja. Det var ju över vår horisont.
Ja.
Men alla både ungdomar och gamla kom.
Jo,
det var ju givenhet.
Jo, men det höll ju på fram till runt 60-någonting.
Ja.
Jag kommer ihåg också det.
Kommer du också ihåg?
Absolut. Vi var nere hos Svenne och Maja.
Ja.
Eller Maja då.
Ja.
Och vi var på Sundberg och vi var här någon gång. Och så var vi på Hegerö och Karklö.
Ja,
och åkte båt alltså med Jonasson. Kommer du ihåg honom?
Ja, det tror jag.
Ja, han hade en fin Pettersson-båt.
Ja, just det.
Så att, det var ju för att samlas och snacka. Sen var det lite Guds ord och sen var det ju mycket annat snack också.
Det var lite kaffe.
Det var lite kyrkbacken fast det var lokalt.
Ja, men precis. Ja. Och sen var det någonting som hörde till Boda, tycker jag. Och det var väldigt trevligt att man firade namnsdagar.
Ja.
Man firade inte födelsedagar som vi firar namnsdagar. Så att alla som hette någonting på sommaren sådär, då var det stort kalas.
Ja, även 28 januari.
Ja, och Johans dagar.
Ja, det var
både födelsedag och...
Det var 50-årskalas alltså.
Det var ju aldrig födelsedag och Fabio Johan.
Ja, men det var ju lättare, det var ju mitt i sommaren.
Ja,
det här var 28
juli var det,
ja,
just det.
Precis.
Men han sa alltid så här att man ska fira när man kan och man ska roligt när man kan. Jag tyckte att det var väldigt viktigt att träffas.
Och så var det Kristina kaffe. Vad gör på Stina?
Ja, du kommer ihåg moster Stina.
Jag gör ju inte det. Hon Acke kommer jag ihåg naturligtvis. Men Stina dog, för jag var bara ett par år alltså. Hon dog några år. Eller runt en farmor dog. Hon blev inte så mycket äldre. Men vi har ju bilder på där alla tanter sitter där uppe. Var du med på Kristina kaffe? Nej, du var för ung.
Ja.
Kiki älskar gamla bilder när de sitter utanför deras lilla hus där.
Ja.
Och det var ju de här sommargästerna, så var det Vera och Maja och Ester var väl med. Och...
Ja.
Ja.
Vi var med hos Vera varje... Lucia.
Just det, det var vi. Ja. Vad är Lucia? Det kom ihåg sista gången farfar var med. Och det var alltså 72 då. Och då blev han trött sen på kvällen, så sa farsan, du får gå hem med farfar. Och då gick jag med honom. Och jag var ju då naturligtvis, jag var 19 år.
Ja, var det så pass?
Och då, ja visst. Och då gick vi hem och jag var kompis med farfar. Han och jag var kompisar. Fiskekompisar. Ja. Men då sa han, jag gick upp för Sundbergsbacken. Nu går det för fort. Ja, han var ju lite stapplig sådär. Men, men det är klart, jag släpade honom mer eller mindre upp för backen. Jag hade liksom inte bråttom. Då vet man är ung och sådär och ska hjälpa till. Det blir lite klumpigt.
Ja.
Hörru du, om jag ska bara nämna någonting om skolan också. Skolvägen.
Ja, alltså skolan, det var ju på Saltare.
Och du började vilket år?
Och det var 36.
36.
De tog in vartannat år.
Ja.
Och då kom ju din pappa och syskonen, de kom ju ända från Kalve.
Ja,
rodde över från Kalve till Boda.
Ja.
Och så gick vi hela vägen till Kålvik.
Ja.
Och sen de stora pojkarna rodde över... sundet.
Ja,
och då stod magistern där och undrade om vi skulle komma fram eller ej. Ja. Och på vintern när det var is, då var det alltid en förälder som fick gå med en pizza och känna om det gick. Och om den gick igenom, då fick vi vända. Och det tyckte vi var jättetråkigt, för vi tyckte om att gå i skolan.
Och vi hade bra lärare också.
Och vi hade, alltså, jag ska säga att det var mina bästa skolår. I hela mitt skolliv. Han var så fantastisk. Och jag har tänkt efteråt. Det var en av hans första lärargärningar. Men han var så pedagogisk. Och han var så duktig. Och han tog varenda elev efter precis dess kvalitet liksom, och kvalifikationer. Så mer och mer tänkte jag faktiskt på honom. Att han var så bra.
Farsan sa också att han var väldigt modern.
Han var modern. Ja. Och ni förstår, det var ingen som... Det var ju många som hade svårt på den tiden att lära sig och så. Och sen var det examen och då kom föräldrar och då kom prästen. Och det var väldigt högtidligt. Och då skulle vi visa vad vi kunde. Och då var det en flicka, hon hade svårt att lära sig läsa och så. Men hon fick huvuduppgiften. Han hade gjort en stor klocka så här med visare. Och så fick hon stå framför alla och vända den där visaren och vi fick tala om vad klockan var. Så hon hade ju huvuduppgifter och alla klappade händer till henne. Och det glömmer jag
och
aldrig. Och
så pekar han inte ut henne på
något. Nej, hon var framstående.
Ja, ja, visst. Precis.
Men sen träffade jag ju honom. Jag berättade.
Ja, just.
Jag träffade honom, förstår ni. När jag hade egen klass då. Vid Årstabadet tror jag. Eller, ja, det var något sånt där stort bad. Och då fick man gå omkring så här med bara plaska där i vattnet. Och då fick jag se en man som, jag tänkte, vad har jag sett honom? Jag känner ju igen människor på ögonen. Så att jag tittade på honom och tänkte, vad har jag sett de där ögonen? Och så tyckte jag precis att det var min gamla magister. Och då gick jag fram till honom och så sa jag så här, är det här möjligtvis magister Tore Johansson? Ja, sa han, det stämmer. Då var det här, och ni förstår, det var ju hiskligt många år. Och då så frågade jag då, att jag sa att jag var elev då i Saltarö skola. Och, ja, sa han, och han kunde räkna upp namnen på alla. Och sen sa han så här, den duktigaste elev som jag någonsin har haft under alla mina år, det var Gösta. Vad blev det av honom? Det så sa han. Det var fantastiskt. Och då sa jag, han är jätteduktig, så han bygger så fina hus. Ja, jag har tänkt på honom många gånger, sa han. Och jag berättade det för Gösta. Sa han, det var nog bara för att jag var duktig att springa. Ja, typiskt Gösta. Men det var ju ganska fantastiskt att jag, det var hans sista år, han gick i pension sen.
Mm. Hur många var ni i klassen? Alltså det var ju hela, det var ju B3-skolan.
Ja, det var väl en fyra i varje klass ungefär, så vi var inte så många.
Men det var Vallbomstjejerna också förstås.
Ja, det var inte, de
Nanna.
Hade inte slutat då, det kanske var Lillu.
Ja, just det.
Ja, och Ronny hette det. Elev där också, också Kalsvik Ronny.
Kyrkan, har jag skrivit som en liten rubrik här. Åkte ni varje söndag till kyrkan?
Nej, det gjorde vi inte. Det var ju för långt.
Ja, det var för långt.
Kyrkan. Men till helgen gjorde man ju det.
Ja.
Det kommer jag ihåg när vi åkte slede när jag var liten till julottan en gång. Det kommer jag ihåg.
Men då åkte du och mamma, pappa och Jolje.
Ja.
I en slede, och så kanske farfar hade en slede också.
Att de hade också slede, så det var nog flera stycken.
Det var ju måste ha upp efter julottan, framförallt i mörkret.
Ja, julottan, det var viktigt.
Ja, men som sagt, det var ju så att prästerna kom ut mycket mer.
Ja, de kom ut. Ja. Och det var liksom till de stora helgerna, passion före påsk och advent och så.
Sen pratade vi lite om man och kvinnor. Alltså... med arbete och sådär. Jag menar, det var ju gårdar och det var fiske.
Det var gårdar. Och där arbetade faktiskt kvinnorna lika mycket, tycker jag, som männen på något sätt. För att mamma var ute och hjälpte till med skörden och satt på maskinen där. Och det tycker jag att både män och kvinnor jobbade lika.
Det var jämställt.
Det var jämställt.
Och även fisket när det skulle plockas.
Ja, och ro och sådär. Och det fick jag också vara med och ro vid skötar. Men det här är bara kanske roligt om jag kan berätta. Att jag hjälpte pappa att ro ut skötarna. Och så i alla fall en gång då. Jag hade ett märke på landet och så där på andra sidan. Men så en dag så tittade jag inte så noga på det där. Utan när vi såg pappa och jag hur vi hade lagt skötarna så gick de så här. hade väl tänkt på andra saker. Men pappa var så snäll. Han var inte ledsen på mig för det. Utan han sa, ja gullig, du kunde kanske ha gått lite rakare. Men vet ni, den natten fick vi 300 kilo ström. Alltså jag glömmer aldrig det. Och det var när man skulle sluta lägga skötar. Det var alldeles i höstkanten. Och jag kommer ihåg att pappa delade ut strömming i alla hem. Alla saltade på den tiden.
Men det var ingen som kom och hämtade till stan?
Nej, det blev nog en trumma till stan också. Ja. För den gick ju där borta ifrån...
Bolvik, va?
Bolvik.
Ja, de körde strömming till Bolvik.
Just det. Mm. Men alltså, det glömmer jag aldrig den gången.
Jag var ju faktiskt med när farsan fick skära av skötarna.
Att det blev så mycket.
Ja, han hade en mindre båt än den där gamla, farfars gamla båt var ju rätt. Den hade ju klarat det där, men han fick alltså 300 kilo på första sköten. Och så, hade han... så det var bara att skära av. Alltså.
Då har du också
men då sa han så här att den där, jag tjänar, de tjänar ju bra under kriget. Alltså.
Ja.
De fick en krona kilot. Alltså.
Ja.
Det var... Han tjänade 1200 spänn på en vecka, berättade han.
Mm,
och sköten kanske kostar 100 kronor. Så det var ju inget problem att skära och sköta. Det hade ju sjunkit annars. Så mycket jävla ström i vår inne. Du kommer ihåg farsans lilla båt han hade. Han körde ju själv. Så hade han sån där upptagare i steven. Och så hade han en planka som han sköt backslaget med. Och så för Walter och farfar fiskade ihop med stora båten. Och farsan fiskade själv.
Men du var med också.
Jag var med farfar sen. När de började bygga, då var ju farfar ensam, så att säga.
Ja,
så.
Ja, det är härliga minnen.
Ja. Du, jag tänker på Vaxåsbåten.
Den betydde mycket faktiskt för Boda. För att det var ju en samlingspunkt.
Ja.
Det fanns ju ingen buss. Utan det var ju alla som skulle komma hit kom ju med ombåten.
Men då fanns den här lilla bensinmacken som vi säger idag.
Men från början fanns inte den, vet du, utan det var bara ett vänthus där.
Ute vid bryggan?
Vid bryggan. Ja. Och det var ju samlandsbåten som gick.
Så jag...
Men då kom alla som skulle ut på landet på lördagar. Så kom de. Fribarna bodde ju här då i veckorna. Och sen kom... Ja, just
det. Ser du vad det här är någonstans? Visst är det nere vid... Alltså... Att det här är den nya bryggan bakom här. Och att de gör en ny stenkista till bryggan.
Där står pappa.
Ja, det ser man. Mm. Det ska som det står
det är otroligt.
Jag tror...
Filip Ultin Svartengren.
Ja, men jag tyckte jag kände igen pappa.
Ja, visst.
Ja, det tror jag är pappa.
Ja, det står ju Filip Ultin.
Ja, ser du det också?
Ja, jag...
Nej, jag men ser jag ser det också. Och hans högra, han har gjort illa den så den kunde han aldrig få rak.
Jaha. Men det här är alltså, där borta i Korsviken. Jag tror det är Kasper Strand. Så det är nog att de gör en ny stenkista till Valbryggan.
Ja, men det var väl roligt.
Ja, visst, det är jätteroligt.
Det är jätteroligt, hörru.
Jo, det finns ju så mysiga bilder av gamla båthusen i viken. Vem, var det var Philips båthus där nere.
Mm.
Ja. Och där hyrde de ut på övervåningen, va? Som ett loft, va?
Det var nog ett litet loft. För att på den tiden då ville stockholmar bo var som helst. Och det där lilla plåthuset som är där nere vid stranden, det står ju kvar.
Ja.
Det har jag för mig att det var någon som ville bo där på sommaren.
Ja,
det är det lilla plåthuset.
Ja. Där Boström, kommer du ihåg. Kerstin och Bertil Boström. Kapten Boström. De bodde i det här lilla huset där bystugan är idag. Alltså det,
han gick med hatt jämt.
Ja. Alltså, ni hade ju djur. Din pappa var ju... Vad heter det?
Bonde
kan man säga.
Ja. Och det är roligt, för det har jag faktiskt hemma ett kort där han står med farmor och farfar med en häst. Så att när pappa var ung, då födde de upp hästar.
Ja.
De hade fölungar och så.
Ja. Och det var före 1916 då, för han dog väl 16, va?
Han dog 16, ja, så det var före då, ja. Men vi hade ju alltid två hästar.
Ja. Och så hade ni...
Kor också.
Kor förstås på ladan där, ja.
Ja, och gris och höns och...
Och kalvkötter fanns det.
Vad sa du?
Kalvkötter.
Kalv, och ja, det var en kalvkäk och jag. Och det var ju så roligt med kalven. När man kommer där och söp på fingrarna.
Ja. Gris hade ni också.
Ja, gris hade. Ja. Det var förfärligt alltså, en gris.
Ja, visste.
Så när den skulle slaktas då sprang jag långt in i skogen och var borta flera timmar. Det var hemskt.
Vi hade ju kaniner under kriget, ja. Hade man ju. Men det var nog aldrig någon som talade om. Vi åt väl antagligen upp dem, ja. Men det var ingen som talade om. Nej. Det var kaniner. Vi fick väl bara kött till middag liksom. Ja, och det var nog ingen som sa.
Att du förstår att jag tror att det var tant Rebeckas, vi sa alltid tant Rebecka, hennes släkting som hade varit lärare. Och mamma bodde ju på Kalvön. Ja. Och de kunde ju inte åka på vintern till skolan. Så mamma fick bo hos läraren. Ja. Och ligga i samma säng som lärarfrun. Ja. Det var en sån där stor säng, ni vet. Under den kalla årstiden.
Ja, hon gick i Gällneskola, ja.
Det var Gällneskola. Ja. Det var i början då på 1900-talet. Det var nog ganska ny då skulle jag tro.
Vad hette din mamma som ogift?
Eleonora Andersson. Men det måste vara lite tufft att bo sådär. Som...
Jag har bara en enda sista fråga. Var det en donation eller köpte Eva Börling av Carl Hultin?
Ja, men du förstår, det där tycker jag är så väldigt konstigt.
Ja, visst är det konstigt.
För jag har hört alla år att det var en donation. Ja.
För det är roligt att både Bernadina och Karin skriver under.
Ja, just det.
Och det ska vara för evinnerliga tider.
Evinnerliga tider. För att jag var på begravning med syster Eva Maria. Jag vet inte om ni träffade henne.
Jo, det
var en fantastisk syster alltså. Jag var på hennes begravning. Och då satt jag bredvid en äldre syster där. Och där hon hörde då att jag var född Hultin och så. Då berättade hon det här för mig som hon hade hört. Att när syster Eva Börling kom, hon satt på morgon vid sitt skrivbord och tänkte så här, mina systrar, de måste ha någonstans där de får vila, koppla av, för de bara får jobba jämt och sitta. Och så satt hon där och tänkte att hoppas att jag kan föras till ett ställe där jag kan få någon sån här retreatplats för mina systrar. Och sen fick hon liksom en ingivelse att hon skulle gå ner till, det var väl Nybroviken eller en båt. Så tog hon och gick på en båt som gick till Boda. Och så gick hon av vid bryggan. Och så träffade hon mamma och pappa och tre pojkar på vägen. Det var ju farfar och farmor och så de tre sönerna. Och så säger hon att jag kommer från Ersta då och jag skulle så gärna vilja ha en plats där mina systrar kunde få vila och ha det skönt. Och då säger farfar och farmor så här, det sa den här systern till mig, följ med mig och titta här om ni hittar någon plats där ni skulle vilja vara. Och då gick de till udden och så bestämdes det att det skulle de få. Mm. Det var väldigt trevligt det här.